Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten ur första Korintherbrevets 15 kapitel. Vi börjar vid vers 35. Nu kanske någon frågar, hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag, det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans, stjärnorna en annan och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Och det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Så står det också skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska, därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, en del i medlemmar i församlingen i Korint hade svårt att förstå hur de döda uppstår. Alltså, vilken kropp de ska ha. Och eftersom de var förvirrade när det gäller uppståndelsekroppen så hade de gjort det enkelt för sig och börjat säga att det finns ingen uppståndelse utan att då tänka på konsekvenserna. För om det inte finns någon uppståndelse, då finns det ju inte heller någon syndaförlåtelse. Alltså om det inte finns någon uppståndelse, då har ju inte heller Kristus uppstått. Och har inte Kristus uppstått, då är vi kvar i våra synder. Så i första delen av det här 15 kapitlet i första Korintherbrevet så visar Paulus på uppståndelsens faktum. Jesus har uppstått på tredje dagen precis som han förutsagt. Han har visat sig för många, först för apostlarna, sen för mer än 500 bröder på en gång. Alltihop trovärdiga vittnen. Och han uppstod som förstlingen av det insomnade. Och när han en dag kommer tillbaka i härlighet, då ska vi också göras levande. Och om vi lever den dagen ska vi förvandlas och bli honom lika. Och sen kommer så vårt stycke som handlar om vilken slags kropp vi ska få vid uppståndelsen. Och båda frågeställningarna som var aktuella för församlingen i Korint är ju fortfarande lika aktuella. Finns det en uppståndelse? Och vilken slags kropp och vilka egenskaper ska då de uppståndna ha? De flesta människor ser ju på sin nuvarande existens, vår situation nu, som den enda verkliga. Och man föreställer sig att döden ligger vid den bortre horisonten och när döden kommer så tänker man sig att då upphör vår existens. För alla vet ju vad som då händer. Kroppen läggs i graven. Eller så bränns den eller den kremeras. Och i jord förmultnar ju kroppen tills bara benen är kvar. Och med tiden så försvinner ju benen också. Och efter kremering så sprids askan, eller då begravs urnan. Ska askan spridas, då måste man begära tillstånd från länsstyrelsen, men det är inte alls svårt att få. Man måste säga vilken plats man tänkt sprida askan på. Och ofta handlade det om att sprida askan till sjöss. Och då finns det speciella sjöurnor som snabbt blir upplösta i vattnet och så sprids askan. Och ibland tror jag att man vill att askan ska spridas för att tanken på en uppståndelse är så irriterande. Tanken på uppståndelsen är så störande. Så att man vill för säkerhets skull se till att uppståndelsen blir omöjlig. Så man vill göra det svårt för Gud. Men Bibeln klarar av det med några få ord. För Gud är ingenting omöjligt. Och anledningen till att en del i Korint då sa att det inte finns någon uppståndelse berodde på att de inte kunde tänka sig hur den skulle gå till. Alltså när kroppen är förstörd, när kroppen är förmultnad eller när den är uppbränd, vilken kropp ska då uppstå? Så vår text inleds just med den frågan. Hur uppstår de döda och vad har de för kropp när de kommer? Och det här är ju frågor som också kristna funderar över idag. De döpta barn som dör som små barn, kommer de att uppstå som barn och leva som barn för evigt? Och de som har blivit gamla och svaga, kommer de att uppstå som gamlingar? Och ser vi till människosläktet i stort, ser vi till människosläktets så kallade utveckling, så ser vi ju en tilltagande antal med genetiska skador. De genetiska förändringarna och skadorna anhopas mer och mer. Och kommer de att uppstå märkta av sina skador och sjukdomar? Handikapp kallas ju, fysiska handikapp eller mentala handikapp kallas ju nu funktionsvariationer. Hör de här funktionsvariationerna till personen så att det kommer att prägla den eviga tillvaron också? De som föds med en mentalt lågbegåvade, kommer de att vara lågbegåvade i evigheten också? Och hur går det med de som har förvärvade skador? Vilken kropp kommer de att ha i uppståndelsen? Kommer det att finnas där i det eviga livet människor med amputerade ben eller amputerade armar eller svåra hjärnskador? Ja, då ska vi svara på alla de frågorna med Paulus, och han svarar så här. Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn. Men Gud ger det den form som han har bestämt. Och så är det också med de dödas uppståndelse. Så här liknar Paulus en begravning vid att plantera ett frö. Och ett frö kan ju bevaras under väldigt, väldigt lång tid utan att det händer någonting. Men läggs det i jorden och dör, så gror det. Och den växt som sen kommer har ju en annan form och en annan härlighet än det frö som blev lagt i jorden. Och kan Gud ge olika form åt växterna beroende på vilket frö som sås? Och kan han ge olika form åt de levande varelser? Och vi ser att människors kropp är ju har en form, och det är skillnad mellan människors och boskapsdjurs och fåglars och fiskars kroppar. Ja, då måste vi ju förstå att då kan han ju också ge åt vår uppståndelsekropp den form som han har bestämt. Också när det gäller vår glans och härlighet så har Gud full kontroll. Och detsamma sak gäller här. En fullt frisk människa som är fullt utvecklad och som står på topp när det gäller sina fysiska och mentala förmågor är ju någonting förunderligt, är ju någonting fantastiskt. Och vi kan förundra oss över vad dessa människor förmår, exempelvis vid stora sportevenemang. Tänk vad en människa förmår. Men de har ju en glans som förbleknar. Och vår glans, våra gåvor, de förbleknar också. Successivt förlorar vi våra förmågor. Och när vi sen börjar närma oss livets slut så finns det inte så mycket kraft kvar. Men uppståndelsekroppen har en helt annan glans. Paulus jämför det med den skillnad vi kan se mellan olika kroppars glans eller härlighet här. Och han skriver, de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans, stjärnorna en annan och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Och så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Och det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Så det uppstår en andlig kropp, skriver Paulus. Och det här innebär ju inte att vi ska bli andevarelser. För vi tror ju på kroppens uppståndelse. Men det uppstår en kropp som har andra egenskaper än vår jordiska kropp. Och vi känner ju väl till vilka egenskaper vår jordiska kropp har och vad kroppen behöver för att leva och överleva. Vi behöver syre. Vi behöver kunna andas. Vi behöver mat och dryck. Vi behöver skydd. Vi behöver värme. Och det här grundläggande behoven skiljer sig ju inte så mycket från vad djur behöver. Men vilka krav ställs på de kroppar som ska leva för evigt och stå där inför Guds tron och tjäna honom? Ja, det vet bara Gud. Men vi blir försäkrade idag om att Gud ska ge uppståndelsekroppen passande egenskaper. Och det är därför den kallas en andlig kropp. Så vi vet inte vad vi ska bli. Och vi vet inte riktigt vad det innebär med en andlig kropp. Men skriften ger oss den här försäkran. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och så förklarar Paulus att det finns en andlig kropp genom en rad jämförelser mellan den första människan Adam och så Kristus som han kallar den siste Adam. Och den första människan blev ju formad av jord och blev en levande varelse när Gud blåste in livsande i hans näsa. Och genom syndafallet så drog han förbannelsen över sig själv och alla sina efterkommande. Och på grund av synden så måste vi allihop vända tillbaka till den jord som vi ursprungligen blev tagna från. Vi är alla lika Adam. Hans livsvillkor blev våra livsvillkor. Och det här det är ju det första som kommer. Först kommer det jordiska och sen kommer det andliga. Och det jordiska, de livsvillkoren, det har vi erfarenhet av. Men sen kommer det andliga. Och det har vi inte erfarenhet av. Det är någonting som vi väntar och som vi hoppas. Ett är säkert, det kommer. Liksom det finns en jordisk kropp så finns det också en andlig. Till skillnad mot Adam så var det inte nödvändigt för Gud att blåsa in livsande i näsan på Kristus för att han skulle bli en levande varelse. Han är Guds son. Hans ursprung är av evighet. Han har liv i sig själv och han kom från från himlen för att ge världen liv. Han blev en livgivande ande. Och han blev förhärligad efter det att han fullgjort allt som krävs för att ge oss andligt och evigt liv. Vi som lever under den första människans livsvillkor, lika Adam. Och så som den himmelska människan är, alltså så som Kristus är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Och det här, det är ju vår största längtan. Det är ju det vårt hopp är. Vi ska en dag bli lika Kristus. Han som har levt ett fullkomligt liv, lidit och dött för att återlösa oss, uppstod på tredje dagen för att vi ska tillhöra honom och leva med honom i hans rike. Han hade uppstått. Han har inte uppstått för att vara ensam i sin härlighet, utan han har uppstått som förstlingen av de insomnade, den första bland många. Och på uppståndelsens dag, då ska han ge oss del i sin seger och härlighet. Ögonvittnesskildringarna i evangelierna ge oss en liten föraning om vad vi ska bli. Vi vet inte vad vi ska bli, men när vi får se honom sådan han är, då ska vi bli honom lika. Vi vet inte vad det innebär, men vi kan få en föraning när vi läser i evangelierna. Efter sin uppståndelse så ser vi ju inte längre smärta och lidande eller död hos Jesus, bara seger och härlighet. Och vi kommer att få del av hans härlighet och seger. Och han ska upphöja oss till en härlighet och en ära som är ofattbar för oss jordiska varelser. Jesus säger så här i brevet till Laodicea: den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Vi hör ju att Jesus åt mat efter sin uppståndelse. Men det var ju inte för att hans kropp behövde maten för att överleva, utan han åt mat av andra anledningar. Första gången vi hör honom äta, det var när han kom och uppenbarade sig för lärjungarna. Och då åt han för att bevisa att han inte var ett spöke. De blev ju förskräckta. De trodde de såg en ande. Han åt för att visa att samma kropp som dog på korset, blev lagd i graven, nu hade uppstått, men i förhärligad form. Han åt också för att identifiera sig själv. Så när han hade ordnat frukost där på stranden till Genesarets sjö och bjöd lärjungarna på frukost, då kände de igen honom. Och vi ska också äta i himlen. Där kommer vi att bli bjudna till lammets festmåltid. Och ni vet, i begynnelsen vid syndafallet så blev våra första föräldrar utdrivna ur Edens lustgård för att de inte skulle också ta av livets träd och permanenta sitt tillstånd som syndare. Men där är allt återställt. Vi ska åter få äta av livets träd. Men våra kroppar har då andra egenskaper. Vi ska aldrig hungra eller törsta mer. Och vi ska inte längre leva med graven som den bortre horisonten på vår tillvaro. För döden ska ju inte finnas mer. Liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi bära den himmelska människans bild. Och Gud har makt att göra det. För Gud är ingenting omöjligt. Och det är vårt hopp. Amen. Låt oss så be. Vi tackar dig Jesus att du köpt oss med din lydnad och ditt lidande för att vi ska tillhöra dig och leva med dig i ditt rike. Och du har gått före och visat vägen. Du har för oss dött och blivit begraven och uppstått på tredje dagen. Och därför är vi inte rädda att följa dig, även om vägen går genom död och grav. Du har gett oss ett fast hopp om kroppens uppståndelse. Och vi ser fram emot uppståndelsens dag, då vi ska få se dig i din härlighet. Det är nog för oss. Dig tillhör all ära i evighet. Amen.